Ni lyssnar på Tyresradio 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och går här i början av januari och funderar på lite av det som har hänt under året. Och väldigt mycket av denna nyhetsrapportering i Sverige har ju handlat om krig och våld och massa elände. Och när man funderar på sånt så vill man gärna prata med någon person som kanske har en egen åsikt eller lite annorlunda åsikt eller vet vad hon tycker. Så jag tänkte faktiskt gå och besöka konstnären Charlotte Krook och höra efter med henne hur hon ser på det här. Ja, ett samhälle som har våld som nöjesmedia och vad som händer med människor när vi får så mycket negativ information. Så att nu vandrar jag upp till Graningsringen där Charlotte bor. Här går Charlotte. Hej Charlotte!
Hej!
Hej.
Är vi redan påslagna?
Ja, självklart. Ja, nu har vi slagit oss ner här vid ditt fina bord i ditt vackra rum, Charlotte. Tack för att jag får komma hit.
Tack för att du kommer.
Ja. Jag har gått i den här vackra snön här ute. Jag tycker att det är fantastiskt fint när allting är vitt.
Ja, som ett vilorum.
Ja.
Som ett kreativt vilorum.
Och för de som inte vet vem Charlotte är, för du har ju faktiskt hört ganska mycket nu på våran radio.
Mm.
Och du har gjort betraktelse bland annat om vitt.
Ja, vitt som nyttig vila. Och nu är kanske vintern mera till för de som älskar att röra på sig och sporta. Men det kan ju också vara en vilsamt nöje.
Ja.
Men vitt.
Mm. Jag tänker på hundar ibland när jag är ute och går nu.
Ja.
Hundar blir som galna, inte varför tror jag.
Nej.
Jag tror att deras p-mail, alltså de går ju alltid och luktar på allting. Nu är det rena kommunikationer. Så de kan läsa. De kan läsa alla de här märkena mycket bättre än när de får läsa 1000 samtidigt. De har ju svårt att läsa sina p-mail.
Okej. Okay. Mm. Så att det är inte så att de får informationsfnatt för att det är för mycket, utan det är renodlat.
Jag tror att så tänker jag. Att, ja. Gud vad skönt de tycker att springa ut här och läsa en i taget.
Ja. Vad härligt.
Ja,
ja. Ja, men svåra frågor ska man också ta en i taget kanske.
Ja.
Ja, vi pratade ju lite grann om det, du och jag. När vi skulle närma oss det här ämnet som är ganska tungt. Rejält tungt.
Mycket tungt.
Och tråkigt kanske också.
För vi har ju gjort två väldigt bra program tycker jag.
Ja.
Först pratar vi om Charlottes kreativitet.
Ja.
Och sen pratar vi om skönhet.
Ja.
Och det är två väldigt positiva ämnen.
Ja, det är. I alla fall om man har en positiv approach till skönhetsförfallet. Men ja. Vi pratade ju om åldrandet. Vi pratade om att byta attityd kanske och se på åldrandet på helt annorlunda sätt än vad vi vanligtvis gör. Och det vi nu ska tala om idag, eller diskutera du och jag, Ann, det är ju kreativitetens motsats, eftersom det är destruktivitet.
Ja.
Alltså det som
tar ner folk.
Ja, tar ner oss och söndersmular och sönderfaller. Ja.
Och jag tänkte bara säga till lyssnarna då att jag tror ju att om man ska diskutera ämnen så är det ju faktiskt så att det är liksom konstnärer, författare, sådana som kan ge, som du, som kan ge oss lite andra perspektiv kanske. För att jag är rädd att vi allihopa springer åt samma håll utan att tänka. Och Charlotte, jag är ju en sån där mediamänniska. Jag lyssnar på, eller tittar väldigt mycket på tv, eller jag jobbar ju på SVT. Så att tv är en del av mitt medium. Mm. Och jag lyssnar väldigt mycket på radio och tittar väldigt mycket på olika sajter. Och jag följer med nyhetsförmedlingen. Och det är ju ganska destruktivt idag. Eller man blir ju, alltså jag har sagt att jag är politiskt deprimerad. Det vill säga jag fattar ju inte hur världen ska gå åt rätt håll just nu. Och jag känner ju liksom att när man översköljs av all den här negativitet, hur funkar det då om man är en kreativ själ?
Ja, det var flera frågor.
Jag vet,
det var
därför jag kommit till dig, för att du ska liksom...
Ja.
Och det här kanske inte är så lätt egentligen att svara på.
Egentligen är det det, men jag, sådana här svåra saker brukar jag sätta mig ner och skriva. Därför att jag behöver tänka efter, jag behöver formulera mig inom mig själv. Därför att återigen, såna här saker går liksom inte att bara säga på 10 sekunder som en löpsedel eller som en kort mening. Det krävs många gånger en mer omfattande och djuplodande process och också beskrivning för att kunna ge något dugligt svar. Jag är också mediamänniska på ett sätt. Jag tar del av en ofantligt stor mängd information via press och journalister och så över hela världen. Och har gjort det i ungefär 16 år. Mm. Mer kanske. Men det är ju den alternativa pressen. Eller den som är pressad, höll jag på att säga. Den som är...
Du läser allt möjligt från hela världen.
Oh ja, och det har jag gjort dagligen. Inklusive tidigare hemligstämplade militära dokument, politiska agender, allt sånt som det inte egentligen menar att vi ska känna till. Mm. Det tycker jag är oerhört intressant att gräva i och forska i. Så att på sätt och vis är jag en grävande journalist själv.
Ja.
Så det är inte bara min personliga konstnärliga åsikt eller mina filosofiska funderingar på egen hand som har gjort att jag ser på såna här saker på ett annat sätt. Och, så det är en kombination av en introspektion. Ja, introspektion är kul ord, kommer jag plötsligt på. Ja. man gör en inspektion inåt, introspektion. Och en yttre spektion. Att jag spekulerar när jag är ute och spankulerar i den yttre världen och ser. Och lägger givetvis pussel. Och förenar olika till synes ovidkommande kanske element för att förstå den större bilden.
Mm.
Och det är väsentligt tycker jag. För att återgå till din fråga. Om man tar ett litet utsnitt av någonting och bara fokuserar på det och betraktar det väldigt intensivt, så kan man få en fel bild eller en fel uppfattning av den större bilden eller den större filmen. Om man klipper ut en liten filmruta som kanske förmedlar någonting oerhört skrämmande, någonting oerhört destruktivt eller läskigt eller så, så kanske man inte ser att filmen i sin totalitet beskriver någonting annorlunda också, som kanske utmynnar i någonting. Ja, men det är ungefär som man kliver upp på ett berg och har en större översikt när man tittar ut över landskapet. Så ser man saker och ting på ett helt annat sätt än när man befinner sig nere i skyttegraven. Eller nere i diket eller på marknivå. Och vad jag syftar till är att jag, trots all den här enorma mängden information som jag, främst via min dator förstås, har fått in i mig själv och mitt medvetande, så känner jag ett enormt stort hopp. Därför att jag vet att det här kommer sluta i någonting kanonbra. Och jag vill bara inflika och säga då kort när det gäller all den här propagandan som gör oss oroliga, stressade.
Vilken skräckse. Propaganda tänkte du på då?
Ja, ursäkta, propaganda för mig, så självklart.
Vilken del, vad är propaganda?
Media, totalt sett, media. All skräck, krig. Allting som både bygger på rädsla och genererar rädsla inom oss. Det är för mig väldigt mycket propaganda som det är manipulerat och styrt i en riktning för att få oss att känna vissa saker. Få oss att acceptera vissa saker.
Precis, och det är väl det som också har hänt nu med tanke på all den här enorma mängden information man kan ta del av. Mm. Att nu måste man ju skapa sin egen åsikt. Man kan inte bara liksom hänga på. Nu säger man att det är så här. Nu säger man att det är så här. Till slut blir folk väldigt förvirrade och väldigt rädda.
Mm.
Och alltså, de här sista två åren, 2015 och 2016, när vi har liksom sett de här krigen som bara blir värre och värre. Och ingen, att man sätter inte igång och diskuterar vad är orsaken till krigen. Utan nu ska vi bara acceptera att hotbilden ökar mot Sverige.
Mm.
Så att det är en väldigt konstig... Vi...
Och det är dessutom nonsens. Ursäkta att jag säger, det är totalt nonsens.
Ja, men visst är det.
Ja, och där är ju ett praktexempel på att det är manipulerat. Man måste fråga sig hela tiden, vem står bakom det här? Ja. Vem vinner på det här?
Exakt.
Och på vilket sätt? styrs vi i en riktning. Så de som de, alltså, inom citationstecken, eller de faktorerna, eller de
som vinner på det här också.
Ja, de som vinner på det här får oss fogliga, får oss villiga att acceptera mer och mer restriktioner, mer och mer lagar och regler som inskränker vår rörelsefrihet, uttrycksfrihet och frihet och demokrati i dess rätta, rena bemärkelse.
Och det intressanta är ju nu att nu har man skapat en sån hotbild att nu man ju vill satsa 20 miljarder på öka militära kostnader i Sverige.
Ja.
Man kan inte men däremot när det gäller skola, när det gäller äldrevård, ja, då finns det några miljoner som man kanske kan satsa. Så det är ju, man bygger också upp en hotbild och sen säger man, titta, vi måste bygga upp ett starkare försvar. Ska vi säga det som är ett av de mest trygga, ohotade länderna på hela jorden? För mig är det helt fascinerande att gå i den här fällan.
Ja, precis. Man måste skratta nästan.
Ja, man måste skratta nästan.
Ja, ja nästan. Därför att det är så befängt.
Det är så befängt.
Ja, och, det, och att du gapar och sväljer. Och det är klart att jag dagligen frågar mig hur vi har kunnat bli såna naiva zombies som vi... Ursäkta, jag säger det.
Ja, men
som jag tycker att vi är mångt och mycket där. Ja. Vi gapar och sväljer. Och så går vi vidare med vår liksom, app eller mobiltelefon och snuttifierar verkligheten
med
små korta meddelande. Ja. Och går aldrig... Vi frågasätter inte någonting.
Nej.
Därför att vi har kanske inte tid, vi har inte intresse. Men framförallt så har vi inte någon slags grundläggande informationsmatta som gör att vi genast kan... Både förstå och genomskåda, aha, men det här, apropå falska nyheter, fake news som är det senaste. Ursäkta att jag skrattar, men liksom hela mainstream media är ju byggd på fake news. Ursäkta, väldigt stor utsträckning. Nu ska jag inte säga ursäkta en gång till.
Nej, men
jag är lite brutal här.
Ja.
Och den här notifieringen är förödande. Det finns många saker som är förödande i den här diskussionen, men just det här att vi inte bryr oss, inte tar oss tid och dessutom har anammat ett sätt att ta in information som inte får vara längre än 10 sekunder eller som inte får vara mer än 2 stycken på Twitter.
Ja, det är helt förskräckligt.
Det är förödande.
Ja, förödande.
Det är som att gå, det är som att fönstershoppa. Man tittar på skyltfönstret och tror att här har vi informationen. Vi går inte in i butiken. Och ser, där finns informationen. Och vi gör heller inte följande. Vi går aldrig in i lagret och ser, jaha, och vem är grossist till det här?
Precis.
Och var kommer det här ifrån? Och vem är det som vill att jag ska köpa det här?
Exakt.
Utan vi fönstershoppar. Vi glider genom verkligheten. Och av flera skäl. Så jag ska inte vara allt för fördömande där.
Alltså, långt tillbaka i tiden så sa man, ge folk ett bröd och skådespel. Och man kan säga så här, vi äter ju ihjäl oss just nu, så bröd har vi gott om. Och vi konsumerar extremt mycket skådespel, det vill säga fiction.
Ja.
Och det var ju också den grej som jag skulle prata med dig om. För att jag som har, inte många tv-kanaler man har när man har sån vanligt kom hem. Men säkert är det 15 tv-kanaler.
Jag tror det var 35.
Ja, men jag vet inte hur många det är. Och det gör ju att när man slår sig ner framför sin tv och ska titta på någonting och zappar. Zapp. Så är det mord, krig, mord. Alltså om jag klockan 10 på kvällen inte vill konsumera våld, då finns det inte mycket över. Så numera så har vi på så här kunskapskanalen som handlar om pingviner.
Jag tycker mycket bra, träslöjd.
Ja, men det är naturfilm.
Korgtillverkning.
Ja, naturfilmer och så.
Ja.
Bara för att liksom vila från det här våldet som en del av våran, vad ska man säga... Det vi roar oss med. Vi har fått ett... För mig, det var precis det. Nu talar jag om exakt det jag ville att du ska diskutera. För att det är det här som jag egentligen är fascinerad av.
Du kom för.
Ja, jag kom för det. Våra barn tränas ju tidigt att i dataspel skjuta ihjäl varandra.
Utmärkt.
Ja, det är en väldigt många dataspel. Väldigt mycket filmer är ju liksom avancerade mord. Ofta är det kvinnor som är liksom offren och sen är det bestialiska mördare och det är liksom våld och det matas vi med. Till slut har vi ju liksom trubbats av allt det här våldet. Och då undrar jag liksom egentligen, du som liksom jobbar med det här med konst och skönhet och kreativitet, Vad händer med oss människor när vi får det här som liksom en daglig dos?
Dels har du ju själv besvarat frågan, Ann, eftersom du nämner avtrubbning. Vi blir ju rejält avtrubbade. Och jag ser ju det här som en våldspornografi.
Ja.
Och det har jag lagt märke till under många, många år. Och det är oavsett om du tittar på tv eller film eller slår upp en tidning eller så. Va? Så är det dels den här rapporteringen ständigt från krigszoner och förödelsekatastrofer. Men jag tycker krig är ännu värre på ett sätt. För att det är ju någonting som är avsiktligt iscensatt. Och hela tiden projicerat i tidningar. Och sen så har vi dessutom den typ av våldspornografi som är att vi hela tiden tar del av varje enskilt mord dagligen. Vad som har hänt någon kvinna som har blivit misshandlad till döds eller strypt eller ihjälhuggen eller så. Va? Det är också ett sätt att mata oss med mord och våld. Och vad händer med oss? Förutom att vi blir avtrubbade så ser jag att det påverka vår världsbild, och när vår världsbild påverkas så projicerar vi den inre frustrationen och mer eller mindre öppna eller förtäckta rädslan i form av fruktan i allt vi kommer i kontakt med i den här världen. Så att vår varseblivning påverkas av det här, det vill säga vår uppfattning och våra trosystem. Våra föreställningar, våra inre föreställningar om världen som en hotfull plats att vara på, som en icke-trygg plats att vara på. Och det i allra högsta grad påverkar alla tankar och känslor och i sin tur beteenden.
Det tror jag också.
Och beteenden och tankar och känslor baseras ju på vad vi har för inre
bilder
och idéer och föreställningar. Mm. Så självklart så blir det här en, det är därför jag säger att det har en suggestiv manipulerande verkan i hur vi sen går ut och skapar vår tillvaro.
För att de här bilderna som man har, de sitter ju ganska rejält i en. Jag var till exempel, jag har bara varit i New York en enda gång.
Ja.
Och då när man tittar in på en bakgata så tänkte jag, där bakom står mördaren. Där slänger han liket.
Mm.
Går vi in här så kommer vi in.
Ja.
Därför att vi har väldigt många sådana gator. Och jag får ju upp bilder av filmer. Mm. Alltså deckare. Alltså alla de här olika. Så att för mig var det ju massa ställen som kanske inte alls var hotfulla. Men just den här miljön har jag sett hur många gånger som helst.
Ja.
I filmer.
Ja, ja.
Och här slår man ihjäl folk. Så här går vi inte.
Ja, precis. Det är ett ypperligt bra exempel. Ja. Tyvärr, jag skrattar. Men så är det så. Och bilden har ju sån enormt suggestionsverkan.
Ja.
Den sätter sig, den nitar sig fast.
Ja.
Precis som dofter. Och bild i större utsträckning än ord. Men vi får inte glömma att ord också och meningar är förbundna med bilder. Vi kan inte läsa någonting eller höra någonting utan att omedelbart, omedvetet nästan, skapa oss en bild av det.
Mm.
Och det här blir ju också projiceringar sen på den yttre verkligheten. Så det här, nu kanske det verkar som att jag gör en big loop, en stor loop här. Men det här är för mig också ett infamt sätt att göra människor nedtryckta, göra människor rädda, göra människor på sätt och vis rörelsehandikappade.
Mm.
Därför att vi anpassar våra liv efter vad vi tror är möjligt och inte möjligt.
Mm.
Och vad man ska resa eller vad man ska gå eller vad man ska säga eller inte säga. Eller så
att, och sen tänker jag också så här, det här med de här dataspelen när man skjuter ihjäl folk.
Mm.
Det var ju väldigt lätt att USA rekrytera soldater som satt och med drönare sköt ihjäl folk i Afghanistan. De var inte ens på plats.
Vi har pratat om det här.
Precis. Men det är ju en träning till ett väldigt avhumaniserat krig.
Mm.
Och likadant så har vi ju liksom alla de här spelen när de går omkring i svarta rockar. Och som IS nu använder, titta, kör the real thing, kom hit och prova att köra svärd på riktigt.
Mm.
Men alltså det är ju ungdomar, så, nu säger jag inte liksom att det är bara dem, men har man tränat och blir jätteduktig på de här väldigt grymma spelen, det kanske är så att det är lockande att göra det på riktigt. Alltså.
Ja, på ett sätt är det ju lockande, därför att vi får inte glömma att när vi konfronterar oss, när vi eller de här företrädesvis killarna, unga killarna som sitter i spelhallarna, som blir rekryterade, för i de här bunkrarna, fönsterlösa bunkers i öknen i Nevada till exempel. Det sitter massa unga killar och drar i spakar och trycker på knappar och raderar ut hela byar eller bröllopsfester i Afghanistan. Så det är ett sätt att rekrytera. Och det är ett sätt också att sen slussa dem in i militären överhuvudtaget. För militären vill ha unga killar som är avhumaniserade.
Ja, det tror jag också.
Så är det. Och det finns belägg för det. Det finns bevis på att så är det avsiktligt.
Och det är en träning. De är ju duktiga. De kan ju på samma sätt som man sitter och tränar såna här flygsimulatorer för att bli duktig på att flyga. Mm. Så tränar ju de våld sen de är små.
Ja, de tränar våld. Men vad jag skulle komma till var du frågade det här med the real thing. Mm. Att vad vi än konfronteras med mentalt eller icke-känslomässigt i det här fallet, men vad vi
projicerar,
det skapar en mängd adrenalin. Att det skapar en depå av icke-förlöst aktivitet. Så det är klart att det är oerhört lockande att någon kommer och säger att du får göra det på riktigt. För du har redan byggt upp i din fysiska konstitution en adrenalindepå.
Ja.
Som sen får sin utlösning.
Ja.
Utlösning låter som en bombutlösning. Ja. Men det är väl på sätt och vis så ibland.
Och
det att det är en bombutlösning.
Men sen är det väl också så tyvärr i krig med killar. Att de... Det man säger är stridspittar, killar som får ståfräs av att ta ihjäl folk.
Ja.
Det händer ju någon på samma sätt som man ser på sådana djurprogram. Mm. Alltså det händer ju någonting när killar får en enorm adrenalinpåslag och testosteron, stinna unghannar, drar igång.
Mm.
Så att det händer ju någonting rent biologiskt med unga killar som är häftigt att slå någon eller häftigt att boxas, häftigt att göra de här sakerna. Det skapar ju också en... Det var det liksom, någon primitiv grej som människor har.
Ja men absolut, absolut. Och jag tror att dels är det ju en koppling mellan sex och adrenalin. Ja. Inte sex och våld, absolut inte. Men nu pratar vi om kärlek. Ja. Men alltså upphetsning överhuvudtaget. Ja. Va? Så det är ju en massa saker som händer i kroppen som är snarlik. Upphetsning
och det är väldigt vanligt med våldtäkt i krig.
Ja, ja. Men det är av andra skäl.
Ja, men det är också en del av att... Av den här...
Men det är för att rasera mentaliteten. Det är för att rasera kulturen. Ja. Det är för att rasera det allra heligaste. I alla de nästan alla kulturer som man överhuvudtaget för krig i, så är det feminina och kvinnan som, och modern som trots allt är det heligaste. Det mest intima. Och när man kränker det så har man raserat ett värde som inte är materiellt men som heller inte går att reparera.
Ja.
Det är en hel kulturs inre sakrament.
Mm.
Så det har med våldtäkter att göra. Varför det är en del av den, vad ska man säga, militära strategin. Militära industrin. Jag är övertygad om att det digitala samhället överhuvudtaget. Om man tittar på unga killar. Som har varit ett problem länge som man har känt till. Blir så icke-fysiska av att sitta framför datorer och spela spel. Det är bara hjärnan och medvetandet och det mentala som är igång.
Man går inte ut och spelar fotboll.
Man går inte ut och hugger ved.
Man går inte ut och hugger ved. Man gör ingenting fysiskt.
Nej, man gör ingenting. Nej. Och det skapar en fysisk frustration som på något vis måste få sitt utlopp.
Ja, det tror jag också.
Jag är helt övertygad.
Men det är därför vi måste satsa på idrottsgrejer. Därför det har ju alltid varit det som killar ska syssla med.
Ja!
För att få ur sin energi.
Ja.
Och det som är tråkigt till exempel om man tittar på många fotbollsplaner i Bollmora eller Tyresö.
Mm.
De är ganska tomma. Det är inte den här naturliga, det är inte den här spontan att man springer ut och börjar spela fotboll. Utan det är organiserat för att det ska funka.
Ja, eller för att det ska drivas upp i en slags plantskola och bli karriär eller någonting sånt liknande. Men bara ut och kicka boll eller bara ut och göra någonting. Och det finns absolut en koppling att det är så sunt och det är så viktigt att få ut... Att få röra på sig och det har ju också med intelligensen att göra, hjärnans utveckling och utveckling av empati och utveckling av tutti.
Mm. Sen uttaget tycker jag är det väldigt fascinerande det här med vilka tv-serier eller vilka filmer folk tittar på. Game of Thrones har ju varit en sån här jättesuccé där man egentligen tittar på medeltida våld. Jag har inte följt den serien för jag kan inte ena gången titta på ett nyhetsinslag där man tar ihjäl folk i Syrien och så nästa gång ska jag titta på fiktiv våld.
Mm.
Det är för nära.
Ja.
Men det här är liksom, det gör ju på något sätt att det här som sker i Syrien eller det som sker i Irak eller Afghanistan. Det är inte ens intressant, för att det är mycket häftigare våld och mycket roligare våld och mycket bättre våld och mycket liksom i de här serierna. Och sen de här stackars ungdomarna som åker dit ner, som kommer svälta, alltså har ett elände rent fysiskt.
Mm.
Därför att det runt krig är det rent elände. Det framgår ju inte i den här fiktiva världen.
Nej, självklart inte.
Nej.
Nej.
Så de blir väldigt skadade mentalt, för det är inte så roligt och häftigt som de kanske inbillar sig.
Nej, nej. Oj. Ja, det rör sig upp mycket känslor. Bara jag hör dig beskriva det här så känner jag så... Jag kan känna en heligt raseri.
Jag också.
Ja.
Det är därför jag vill prata med dig, Charlotte. Ja.
Och jag känner mig helt tokig ibland. Ja. Och det har jag gjort mycket under årens lopp. För du anar inte vad jag har kommit över, vad jag har snubblat på. Och vad jag också har klivit in i och klivit ner i.
Mm.
Och tittat på och vänt blad och gått igenom kilometervis med... olika rapporter, vittnesmål, insiders som lämnar sina organisationer och delger vad som egentligen händer och vad som egentligen är som ligger bakom och varför. Och det kan ju göra mig tokig ibland.
Ja.
Och då måste jag medicinera mig själv med glädje.
Hur gör du då? Charlotte Krook, hur skyddar du dig mot allt den här, alltså den här fruktansvärda informationen som egentligen sänker oss just nu?
Ja. Jag har ju ett motto som jag brukar, som är användbart. Alltså, det ska man säga, ja, jag skyddar mig genom att jag syr vackra kläder, jag planerar vilken vacker mössa jag ska göra. Allting som är positivt och glädjerikt och ger en känsla av hopp och framtidstro och ut i naturen och rör på mig och syr och sådana saker, va? Och ta del av poesi och... Ibland använder jag mycket av min tid för att leta mig fram till människor som är som jag. Som har annorlunda synsätt, tankar som är kreativa, poetiska, men också välinformerade. Men för att känna att jag är inte ensam. Nej. Och det ger mig jätteglädje, så skyddar jag mig. Men också vad jag ville säga alldeles nyss.
Mm.
Jag har ett motto. Titta, men inte stirra. Jätteviktigt.
Och då titta, men inte,
titta men inte stirra. Det är en sån väsentlig skillnad mellan att titta på allt det här.
Okej, okay. Med lite distans.
Stirra, eller? Då fokuserar vi.
Okej.
Okay. Okay. Jätteviktigt. Och det är så att när vi stirrar på någonting så ger vi automatiskt energi till det.
Okay.
Ju mer vi stirrar på det så kallat onda eller det groteska eller det dåliga, ju mer växer det.
Ja, visst är det så.
Så vi måste förstå att våra tankar har energi. Våra känslor har energi. Våra ögon ger ut energi.
För man får ju hela huvudet fullt med bilder.
Ja.
Och massvis med elände just nu.
Ja, och det är extra galet och fatalt. Att detta kommer dessutom in på kvällen när du sen går och lägger och sover och ska drömma. Vad drömmer du då? Vad är det du liksom suger upp som verklighetsbeskrivning? Och hur påverkar det dig inte när du går ut i din dag, vanliga tillvaro, för den innehåller alltid och inkluderar alltid möten, val, konfrontationer, trevligheter, obehagligheter, whatever, och de bilder du har i dig, de förväntningar du har om livet och dig själv, om världen i stort, kommer att prägla alla dessa möten och kommer att generera din privata verklighet.
Mm. Det är ungefär som när man väntar barn,
ja.
Då ser man fullt med gravida.
Ja, barnvagnar överallt.
Ja, och när man själv får gråa hår, tycker man alla gråa hår. Alltså, man ser ju det man vill. När man har fokuserat på någonting så upptäcker man det inte. Alltså,
Dels upptäcker du, helt korrekt, men du genererar också den verkligheten rent konkret.
Mm.
Och det är så stort så att det behövs en rejäl djupdykning för att riktigt förstå det liksom fullt ut. Ja, jag skapar min egen verklighet utifrån mina föreställningar om den.
Mm.
Och jag får mer av det jag koncentrerar mig på. Hur blir det då när vi matas med denna otroliga negativitet och denna känsla av maktlöshet inför företeelser och inför... Effekterna av all den här vålden är ju också att vi blir mer och mer inskränkta i våra liv. Det blir mer lagar och regler, det blir mer restriktioner, det blir mindre frihet. Förutom den ofriheten som vi upplever känslomässigt av att tycka att världen är otrygg.
Det tror jag faktiskt är farligaste. Att vi, den här rädsla och otrygghet kan ju få människor att göra vad som helst.
Ja, eller inte alls.
Mm. För att hela den här, det finns den här Maslows behovstrappa.
Ja.
Liksom längst ner så är det liksom sex och mat och husrum. Och nästa trappsteg är att man har trygghet att nästa dag ska man få det här.
Mm.
Och när man har fått det så kan man börja ägna sig åt lite mer gruppen och sociala saker. Och nästa steg är liksom konst, eller högst upp tror jag är konst och skönhet och allting sånt.
Utsmyckningen på huset.
Ja, exakt. Men i början av livet, eller behoven, är man rädd för att ens, att man inte ska överleva, att man inte får mat för dagen, eller att man
golvet inte ska braka.
Ja, att man inte har råd att bo, eller vad är nu än man är rädd för, eller då slutar man ju bry sig om de här sakerna som är viktigt egentligen för att ett samhälle ska blomstra.
Ja, du säger så viktiga saker, för jag håller fullkomligt med det. Om vi ständigt är i en känsla av stress, oro, skräck, så befinner vi oss på nedersta trappsteget hela tiden. Och därmed så blir vår tillvaro väldigt snål och stram och snäv, för vi är bara inne i lilla överlevnadsboxen.
Precis, och det som låter just nu, det är
det bara...
Charlotte har en granne som borrar när vi håller på och eller pratar, så jag tycker att han får fortsätta, han eller hon får fortsätta borra, det gör ingenting.
Nej,
så att ni, om ni undrar vad det är som låter.
Nej, men jag ser att det här är tyvärr ett effektivt medel också, att hålla människor i schack.
Ja, det tror jag också.
Att hålla människor nere. Nere på det nedersta trappsteget, alltså baserna, pyramiden ungefär, så att de där uppe på toppen kan styra och ställa som de vill, så är vi då fundamentet. Mm. Men om vi hela tiden befinner oss där, plus vad som också har börjat hända de senaste åren, att det blir mer eller mindre, tvärtom, det blir inte mindre, det blir mer friktion inom det här fundamentet, som nästan små inbördeskrig, därför att vi plötsligt börjar slåss med varandra, om åsikter, om vilka vi röstar på, eller hudfärg eller liknande. Så att det är också ett sånt gammalt
bra trick,
klassiskt knep,
ja,
att få att härska genom att söndra, att få människor slåss mot varandra istället för att rikta blicken uppåt. Mm.
Det som har hänt sista året nu, det är att man pratar om att nu gör ju inte folket det som makten vill. Det
blev populism.
Ja, populism. Eller man snackade om Brexit. Ja. Man sa att det var inte möjligt. Man sa att Trump hade ingen chans att vinna amerikanska valet.
Mm.
Och nu är man ju livrädd för saker som händer i Europa. Nu kommer tyska valet och franska valet och det kommer hända saker. Och nu går det inte längre riktigt att liksom förutse vad folk ska göra.
Mm.
Tror du att det är en positiv trend eller är det en farlig trend?
Det är oerhört positivt.
Förklara det, för så tycker ju inte då mainstream idag. Det här är man ju jätterädd för, att folk inte lyssnar eller bryr sig. De är faktaresistenta. De
ja,
i bubblor.
Ja, precis. Låginkomstbubblor.
Ja.
Och populism och farligt. Jag ser precis tvärtom. Jag ser ju att de som är vana att styra och ställa, den här lilla klicken som har makt, som äger alla mediebolag.
Mm.
Vi får inte glömma det. Många människor lever fortfarande i sin bubbla, att media är någon form av neutralt. Tvärtom, det är precis tvärtom. Så det är klart att de är skräckslagna nu, för människor börjar kvickna till. Alltså då menar jag från fotfolket. Mm. Fundamentet på pyramiden börjar äntligen kvickna till och börjar säga nej. Och det är klart att eliten, eller den globala makteliten så säger, som äger alla företag och som influerar alla
beslut. Som tjänar beslut på krig till exempel, som tjänar på droger, som tjänar på
det
enorma det som händer just. För att det är vissa stora maktcentra som tjänar på eländet.
Ja, oja. Om vi är desperata, ständigt fattiga, förtryckta och sjuka. Men det är självklart det är så gigantiska industrier i görningen som tjänar hur mycket pengar som helst på att vi inte förstår vissa basala saker om oss själva, vår kropp och vår verklighet.
Mm.
Och de är, som jag ser idag, skräckslagna. Och så de massivt pumpar ut väldigt negativa uppgifter om Brexit, om olika val, om så kallad populism, att människor egentligen är så i stor obildad skala börja säga ifrån. Uppfriskande, härligt, människor börjar kvickna till och säga nej.
Det enda jag tänker på, jag är tyvärr...
Jag ser inte som något hot.
Ja, jag är tyvärr mycket mer politiskt deprimerad, för jag ser inte riktigt att de här människorna nu som gör liksom fuck off till makten, för det är väldigt mycket antival liksom. De är inte så medvetna att de tycker åh, jag röstar för någonting, utan man röstar mot någonting istället. Så att det är inte så att jag känner ju inte att de heller, alltså sen slår de sig ner i sin tv-soffa och fortsätter titta på Game of Thrones eller något annat elände. Jag ser ju inte det här, jag ser inte det här upplysta folket eller som du gör, sitter och läser saker på nätet och skapar i din egen åsikt. Jag känner ju att liksom, om man är på Facebook så gillar ju alla... Alltså om man lägger ut en katt så får man 200 likes. Lägger man ut någonting när man tycker någonting om världen får man 10 likes från sina 10 medvetna kamrater.
Ja.
Och så det är lite grann det här tycker jag, tyvärr, med som jag kan känna då jämfört med du. Jag har ju liksom inte... Det jag gör är att jag stänger av alla de här kanalerna ett tag och så ägnar vi oss åt att såga ved, precis som en grej. Gå ut i skogen och åka upp till Härjedalen och bara vara ute och sätta på en brasa och diskutera livet över ett glas vin.
Åh, vad härligt.
Ja, jag vet, men vi kommer ju ingenstans på det viset. Vi sitter ju där
Säg inte det.
Jo, men man hämtar energi på det viset, självklart. Men jag ser ju inte det här folkliga upproret förutom fuck you, liksom.
Jag förstår vad du menar. Och det är inte naivt från min sida, utan det är bara friskt därför att det är åtminstone ett nej till någonting. Ja. Därför att det finns just nu ingenting att rösta för.
Nej, det är det som jag tycker är lite svårt.
Ja, men självklart, därför, det finns inget att rösta för. Men att man åtminstone säger nej, vi vill inte ha det här därför att vi har genomskådat det.
Ja, men man väljer ibland någonting riktigt... Alltså Trump känns ju inte direkt någonting som är positivt i världen.
Kan vara inte.
Ja, så säger man i för sig. Ja,
kan vara
inte. Ingen vet vad han kommer göra.
Nej, man kan säga att han är en katastrof. Men Hillary Clinton hade ju varit förkommit en...
Hon var en av de mest krigiska presidenterna. Hon har varit med och startat alla de här krigen.
Vi pratade om det också förut.
Jag vet, jag vill bara tala om det för lyssnarna. För lyssnarna. Som kanske inte hört det här förut, men det här är också ett
hon
problem.
Har ju varit djupt involverad i en mängd olika krig och katastrofala beslut och korruption och liknande. Så att, jag började studera Hillary Clinton och Bill Clinton för ungefär 14 år sedan.
Ja.
Började gräva djupt i deras journaler och manualer och allt som finns att få. Och det är hårresande.
Mm.
Men vi behöver inte fästa oss så mycket vid det. Mm.
Men det är tyvärr samma sak med Obama som fick fredspris.
Ja, visst är det kul. Precis som Henry Kissinger, också sån här krigs.
Ja, och sen så är det mer krig nu när han avslutar sin president.
Ja,
och nu åker Reinfeldt omkring och pratar med alla de här makthavarna som får tala om och framstå som fantastiskt sympatiska människor. Och
invasionen i Irak var lysande och framgångsrik.
Ja.
Jag menar, någonstans så är det här, jag tycker att det är kul och bra på ett sätt, därför att i och med att det kommer till allmänhetens kännedom faktiskt på det här banala, löjliga, uppseendeväckande sättet i mainstream, media, tv och liknande, så blir det ju så uppenbart.
Ja. Men tror du verkligen att folk ser det? För det här är minst...
Jag är kanske för god, trogen och för naiv där. Jag tror att många gör det.
Ja.
Tack och lov. Och det, du frågar mig hur jag skyddar mig mot allt det här. Och det är väl en del också av att jag tar del av så många intelligenta människor på den här planeten. Och då menar jag allt ifrån vittnesmål, visselblåsare, konferenser.
De som vågar tycka eget.
Ja. Vi har ju många som helst. Vi har före detta finansministern Janos Varoufakis.
Vem är det?
Janos Varoufakis.
Ja, är
före detta finansministern i Grekland som hoppade av och bara larmade om internationella valutafonden och hela spelet där och så vidare. Han bara vägrade att kliva av. När de här värsta förhandlingarna med...
Jag känner tyvärr inte till honom så mycket.
Men han är professor i ekonomi. Och han är glasklar. Och han är hur häftig som helst. De går in på sin motorcykel och bara hur som helst. Så att han har blivit lite grann av en kultfigur i de sammanhangen. Om vi tittar på Noam Chomsky, om vi tittar på Julian Assange, Snowden. Så jag tar del av väldigt många sådana här live-konferenser som anordnas i övriga Europa men aldrig i Sverige. Mm. Tyskland, Belgien och så vidare. Va? Hur det är via Skype och så. Intervjuerkonferens. Och det är så många intelligenta människor. Så jag bara ryser och jag bara blir glad och bara säger yes, jippie, ja, ja. Hur många? Så att jag har det där som botemedel också. Ja. Att jag tar del av så mycket, inte smartness, utan verkligen ren intelligens.
Mm. Och det är väl någonting...
Och det här får vi aldrig höra talas om.
Och Charlotte, det är väl det vi ska uppmana våra lyssnare till.
Ja.
Att ni kan lyssna på oss om ni vill, men ni ska aldrig godkänna någonting utan att själv titta efter. Ni ska skapa en egen åsikt. Ni ska inte bli följare av andra.
Nej.
Alltså, men jag vill bara säga det. När man, alltså,
apropå det som du och jag pratar om.
Du och jag pratar om. Mm. Jag tycker att det viktigaste som finns är att man skapar sin egen åsikt. Och inte blir bara en i den stora massan som vandrar mot stupet.
Ja. Självklart är det det. Men vem har idag ork och tid och intresse att göra de här djupdykningarna? För det är de som måste till för att vi ska förstå hela bilden. Ja. Annars blir det som, du vet, sån här bild med små prickar. Man drar linjer. Man ser inte figurer, man ser bara prickar.
Men är det inte konstigt idag att för 100 år sedan då vågade en massa människor ställa sig upp och skapa liksom... Säga att vi går inte med på de här sakerna. Mm. Och när de gjorde det så svalt deras familj. Därför då var de verkligen hotade.
Mm.
Därför att ställde man sig upp i fabriken och sa att det här kodet går inte att leva på.
Mm.
Eller ställde man sig upp och sa att vi måste ändra på det här. Då fanns det en helt annan fruktan. Riktig fruktan.
Mm.
Idag, majoriteten av oss blir inte
halshuggna.
Eller, inte i det här landet i alla fall.
Nej.
Eller få sparken
nej.
På jobbet. Och det jag tycker är så konstigt på jobben.
Mm.
Det är att man på mötet när chefen står och säger någonting fullständigt rappakalja.
Mm.
Så sitter vi där allihopa och bara nickar som små nickedockor. Mm. Istället för att säga, hallå, det där stämmer inte. Okej, att man kanske inte får bästa löneförhöjning. men man blir ju inte... Man svälter ju inte.
Nej.
Vad har vi tappat vår civilkurage? Varför vågar vi inte säga saker idag?
Jag tror att i takt med vår bekvämlighet, eller i takt med vår materiella standard, så ökar bekvämligheten. Jag tror att det är mycket som hänger. Går du bara ner till Sydeuropa eller mellan Europa eller var som helst, någon annanstans, så är de en aning mer friskare, uppkäftigare, en aning mer ifrågasättande, en aning mer öppet kritiska. Men här är vi så ängsliga också därför att...
Men varför då? Vi har det så jäkla bra.
Men det är just därför som vi är ängsliga. För vi vill inte förlora det som vi har det så bra. För vi tänker, ja men då kanske jag inte får jobba kvar. Då kanske jag får sparken. Då kanske jag är den som är först som måste gå.
Så händer ju inte.
Nej.
Det är ju inte så.
Och det är kanske inte, men den rädslan finns.
Ja, men det är inte ens så på hyresgästföreningens möte eller båtklubben. Att man blir... Den som vågar säga någonting blir uthängd. Så funkar, men på något sätt så har vi något
fel. Men det blir ju det, mer eller mindre.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag mig har märkt ändå.
Jag tycker man får respekt.
Alla.
Ja,
nice.
Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt. Okej, sen kan man inte vara en gnällare som gnäller överallt.
Så här har jag erfarenhet.
Ja,
jag har varit en aktivist i många sammanhang. Du inte känner till. Riktigt rejält. Men jag har också varit just den där personen som har hamnat i blåsväder för att jag har sagt nej. Eller rest mig upp och sagt att det här går jag inte med på. I ett stort sammanhang eller i skolan. Eller med någonting som rör något oerhört viktigt. Och där har jag varit med om att efteråt så kommer folk och säger, ja men vad bra.
Så är det.
Nu ska vi ha ett möte med rektor, nu ska vi prata om det här, nu kan inte våra barn ha det så här längre. Och så kommer vi till det här efterlängtade mötet och så sitter vi i det här stora lärarrummet och har konfrontation. Och Charlotte sitter där och säger, ja, och sen har vi faktiskt... Ulla och Gunnar och Britt och Birgitta som tycker likadant. Och då säger de så här, nej, det tycker vi inte.
Jag vet.
Och det blir ju otroligt jobbigt och som ett slag i ansiktet. Men vad som har hänt då, att jag kanske dyker på en sån person 3 år senare, 4 år senare, som säger, åh vad bra det var det här och vad modig du var och så. Och jag orkade inte riktigt då, men nu gör jag det. Ja. Nu har jag tagit itu med det här, eller nu har jag tagit de här första stegen för någonting som kanske inte just handlar om det som var aktuellt då, men liknande. Så det här med att så frön, men många gånger kan reaktionen vara rädsla när vi väl står där.
Självklart.
Och ska stå för vår åsikt.
Självklart.
Ja.
Och jag tycker nästan vi slutar med programmet, för vår programtid har redan tagit slut förstås. Ja, det har han ju förstås gjort.
Jaha.
Lite grann av Astrid Lindgren.
Mm.
Att ibland måste man göra saker, för annars blir man en liten lort.
Ja.
Och det vill, jag tycker att det är det viktigaste just nu, att vi människor vågar ta ställning, sätter in i saker, sluta kolla på skit, eländiga filmer som bara skapar negativitet.
Ja, därför att det alstrar mer av samma sort.
Just.
Och det är det vi måste bli medvetna om. Så det är inte bara det att vi ska sluta gapa och svälja det som vi mår dåligt av, utan det är också att vi skapar en verklighet där det blir mer av samma sak.
Ja.
Nu ska jag bara avsluta här med att läsa väldigt, väldigt kort ur 1984.
Mm.
Så här säger då huvudpersonen Winston i 1984, George Orwells berömda världslitteraturverk. Om det finns något hopp så består det i prolerna, skrev Winston i sin dagbok. Prolerna, alltså proletariatet. Populismen. Alla människor. Om det finns något hopp så måste det bestå i prolerna. För endast där, i den myllrande, föraktade massan, 85% av Oceaniens befolkning, kunde en kraft att förinta partiet någonsin alstras. Inifrån kunde partiet inte störtas. Dess fiender, om de nu hade några fiender, hade ingen möjlighet att mötas eller ens att lära känna varandra. Till och med om det legendariska broderskapet fanns till, vilket var en avlägsen möjlighet, så var det otänkbart att dess medlemmar skulle kunna råkas i större antal än 2 eller 3 åt gången. Men prolerna skulle inte behöva konspirera om de bara på något vis kunde bli medvetna om sin egen styrka. De behövde bara stiga upp och ruska sig som en häst som ruskar av sig flugor. Om de ville så kunde de spränga partiet i bitar i morgondag. Förr eller senare så måste det väl ändå falla dem in och göra det.
Det var en väldigt bra avslutning på det här programmet, Charlotte Krook.
Ja.
Tack för att jag fick komma hit och prata med dig om min ångest.
Nej.
Nej, jag skojar. Men, alltså lite grann om världens ångest. För det, jag tycker att man måste diskutera de här sakerna. Jag uppmanar återigen alla människor som lyssnar på det här programmet. Skapa egen åsikt.
Skapa egen åsikt. Mm. Förkovra er.
Bra.
Ja.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.